Vi ber tillsammans. Tack Herre för att vi har fått komma hit idag Herre. Tack för att vi får tillbe dig Jesus. Tack för att du har uppenbarat dig för oss. Så att våra hjärtan får gensvara till dig Herre. Nu ber jag Herre att du ska låta ditt ord få landa väl hos oss. Och få bli till uppmuntran och till utmaning. Och till kraft inför den vecka som ligger framför Herre. Låt oss få de här djupa rötterna som vi har fokuserat på i början av den här hösten idag, Jesus. Amen. Tror att jag har träffat de flesta här, men jag heter i alla fall Jonas Weide och är med i församlingsledningen här i Johanneskyrkan. Har varit med här i kyrkan i 10 år, så att halva tiden har jag funnits med i den här gemenskapen. Det är länge, inser jag nu. Jag går just nu i terapi. Jag går en steg 1 utbildning i psykoterapi och då ingår att man ska gå 25 timmar som en del, oavsett om man vill det eller inte. Det är bara så där. Och den terapeuten jag går till, hon har sitt mottagningsrum i en sekelskifteshus i Linköping här, och högt i tak. 2 stora såna öronlappsfåtöljer vid ett stort, stort fönster. Och där får jag sätta mig ner. Och jag får andas ut och få en liten sån break ifrån vardagen. Jag får prata om mig själv, vilket är fantastiskt. Det gillar jag. Jag får analysera mina värderingar och vad som driver mig och vad som gör att jag tar de besluten jag tar i livet. Hemma så behöver jag nämligen fråga emellanåt att lyssnar du fortfarande så när jag går på, och ofta är svaret nej, jag slutade för en stund sedan. Så att det är skönt att ha någon som har betalt för att lyssna så att man kan få prata till punkt. Det här är ju för övrigt också ett väldigt bra forum för att ni har ingen chans att lägga er i så att säga. Så jag får prata till punkt. På väggen i alla fall i det här rummet, så snett framför så hänger en stor bonad. Lite liknande den här lapptäcket som ni ser på bilden. Det är massa ojämna lappar som är sammanfogade till en helhet. Och den har jag liksom snett framför mig. Så jag sitter liksom, när jag sitter och pratar så sitter jag och har den där liksom för ögonen hela tiden. Och på något sätt så präglas alla samtalen av just det här. Hur ska jag få ihop alla de här delarna i mitt liv? Det som har varit, det som kommer, det som är, och alla olika roller och familj och jobb. Och hur ska jag få ihop dem till en helhet? Till en fullkomlighet? För det är just så där jag vill leva mitt liv. Vävt i ett stycke. Precis så. Vi ska ju fortsätta vår predikoserie som sagt kring det här med djupare rötter och vidsträckta grenar. Och vi håller oss på neråt-delen fortfarande, rötterna. Och dagens text är hämtad från Johannes 4. Och vi börjar läsa. En samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Jesus sa det till henne, ge mig något att dricka. Lärjungarna hade nämligen gått bort till staden för att köpa mat. Samariskan sade, hur kan du som är jude be mig om vatten? Jag är en samarisk kvinna. Judarna vill inte ha något med samarierna att göra. Det fanns ett djupt hat mellan samarierna och judarna som gick generationer tillbaka. Och här hade pastor Emeritus Thunehag säkert tagit upp ett exempel på ett av sina nya lag. Eller det nya laget, Malmö FF. Som nu här i senare ikväll, om någon halvtimme eller så, möter Danne Karlssons Helsingborg. Och samma liksom hatkärlek. Så jag vet inte om Danne och Magnus kan liksom hantera den. Nej, det går inte som sagt. Riktigt mycket hat helt enkelt mellan lagen i alla fall. Och här väcks snabbt en fråga som Jesus ofta återkommer till i sina predikningar och i allt det han gör. Har vi förmågan att se vår nästa eller ser vi bara ytan? För vi är snabba mer eller mindre medvetet att sortera in i fack. Alla omkring oss uppmuntrar oss också att sortera in i fack. Att kategorisera, att sätta betyg, utvärdera det du har gjort, diagnostisera. Vi diskvalificerar. Vi placerar in nästan alla vi träffar i fack. Och frågan är ju då hur vi kan söka oss till de här platserna. För det jag tror att vi har en tendens, i alla fall jag har en tendens att undvika de här platserna. Där de minsta bland oss, som kanske är de vår nästa som faktiskt behöver oss, finns. Jesus gjorde det mitt i den gassande solen. När alla andra hade siesta och ingen annan gick för att hämta vatten, så mötte han kvinnan. Men frågan är, vad är dessa platser för oss? Vilka är våra minsta som vi har omkring oss i våra liv? Och frågan är vi alla ibland de minsta? Kvinnan vid brunnen hade ju samhällets alla fel, eller hur man nu ska uttrycka det. Hon hade haft många män. Hon var kvinna, på den tiden var ju det också ett fel, om man uttrycker det så. Hon var samarier, så hon var liksom lowest of the low. Och när hon minst anade det, när liksom alla andra var borta, hon undvek ju liksom folksamlingar där hon skulle liksom bli nedtryckt och så. Så mötte hon den där personen som förändrade, en man som visste allt och som förändrade hennes liv. Där på den lägsta platsen. Och vi ska återvända dit, till den lägsta platsen, och läsa vidare. Den låga platsen, den lägsta platsen. Jesus svarade henne: om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig: ge mig något att dricka, då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Kvinnan sa: Herre, du har inget att hämta upp det med och brunnen är djup. Varifrån tar du då det levande vattnet? Skulle du vara större än vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den, och liksom hans söner och hans boskap? Jesus svarade: den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vattnet jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vattnet jag ger blir en källa i honom, med ett flöde som ger evigt liv. Kvinnan sa till honom: Herre, ge mig det vattnet så att jag aldrig mer blir törstig och behöver gå hit efter vatten. Om du bara visste. Aldrig mer törstig. Markus Krunegård, som kanske är kända för några av er, en Norrköpings son som har gjort mycket bra musik enligt min åsikt. Och han, lite oslipat, har satt ord på den här människans ständiga jakt efter innehåll, efter att släcka den här törsten. Han inleder i sin sång Korallreven och Vintergatan så här: tunga moln över vårt semestermål. Vi har båda haft ett hektiskt år. Distans är vår enda chans. Gör en lista över sånt som jag vill ha och sånt som jag mår dåligt av. Det är mycket som måste bort. Och vidare i en vers lite längre ner: vi är tomma skal som suktar efter innehåll. Och ännu längre ner: ingen tror på Gud, men alla vill något mer än alkohol och strul. Mänsklig värme, snälla kom närmare. 37 grader Celsius är allting som behövs. Krunegård, eller Krunis som jag väljer att kalla honom ibland. Men även predikaren säger det som vi alla tänker. Kejsaren är naken. All strävan under solen är ett jagande efter vind. All strävan är ett skal. Det enda vi vet är att i gemenskapen med andra så finner vi någon slags mening. Men även den meningen är förgänglig. För efter syndafallet så har ju vår dödlighet blivit en gräns som på något vis gör att där kommer vi också liksom uppleva förluster. Och vi kommer att göra varandra besvikna, för att någonstans så ligger det i vår natur efter syndafallet. Och jag är en sån där människa som tror på rutiner. Jag vet inte om det är någon mer av er som gör det, men jag är väldigt sådär, tror på rutiner, håller om någon vecka, misslyckas, försöker på nytt, håller om någon vecka, misslyckas. Så att jag är väl kanske inte så bra på rutiner, men jag tror på det. Jag tror på att om jag effektiviserar saker och ting så kommer jag må bättre. Och det gör jag så länge jag kör på, planerar och får iväg saker. Då mår jag bättre. Men sen när jag låter min uppmärksamhet falla och inte kör på och låter känslorna skölja över mig, så märker jag ofta tomheten. Jag blir irriterad och rastlös och vankar av an. Jag har haft en sån dag idag innan faktiskt. Inte så mycket planerat och lite så ostrukturerat. Inga rutiner, ingen effektivitet. Jag blir skapas någon form av tomhet hos mig. Jag läste ingressen till en artikel i DN. Det är ju så numera att eftersom man inte får se mer än ingressen, så är det ju det jag ofta läser när man inte prenumererar på DN. Men den sa faktiskt mycket, trots att det bara var en rubrik och en kort text. Den skrev att jakten på framgång tömmer oss. Viljan att bli den supereffektiva personen tömmer oss på både känslor och tankar. Och jag tänker att det går in i det här med att, som Krunegård beskriver, att distans är vår enda chans. Och det blir varje effektiv, modern, flexibel, framgångsrik västmänniskas främsta skydd mot tomheten. Att ta distans till känslor, till tankar, till människor, för att kunna effektivisera, för att kunna göra saker. Salig är det som är planterade vid vattnet. Moses slog staven mot klippan i öknen och fram pålade vatten. Bibeln är full av referenser om hur levande vattnet ger liv. Men aldrig har orden "aldrig mer törstig" uttalas på det här sättet. Han för oss efter att vi jagat efter den här vinden till vattnet där jag finner ro. Emil Svanängen, also known as Lonely Deer, har, eller Särla som i det här fallet, har uttryckt det på det här sättet. Idag slutar jag att jaga. Jag har allt jag kan ha, men allt är slut. Faller jag i Guds nåd. För idag har jag golvats av Jesu kärlek. Idag har jag ingen väg ut. Idag har jag golvats av Jesu kärlek. Idag har jag allt jag kan ha. Vi läser vidare. Gå och hämta din man. Jesus svarade, jag har ingen man. Kvinnan svarade, jag har ingen man. Inte Jesus heller, så det var ju sant. Jesus sa, du har rätt att du säger att du inte har någon man. 5 män har du haft. Och den du nu har är inte din man. Där talade du sanning. När jag har läst på lite inför den här predikan så såg jag ett djup som inte fanns, som jag inte har sett vid tidigare läsningar. Och det blir något av en nyckel i vår förståelse av texten idag utifrån den här predikan. Historien lär oss ju att Assyrien invaderade Israel och förde stora delar av folket bort till Babylon i fångenskap. När sen folket återvände och det förstörda templet skulle byggas upp, så erbjöd sig samarierna då, som bodde 68 mil ungefär norr om Jerusalem att hjälpa till i uppbyggnaden av templet. Men judarna vägrade samarierna detta för att de hade tagit sig så många avgudar i samband med fångenskapen. Och då byggde de en plats själva samarierna på det här berget som heter Gerizim. Ja, ungefär så. Så det var där de tillbad Gud. Och traditionen säger att efter att de hade återvänt från Babylon så fanns det 5 olika folkslag som tillbad olika avgudar. Känns det igen? 5 olika män har du haft. Men, och den du nu har, det är inte din man. Och där är det ju faktiskt så att den romerska makten hade ju den politiska inflytandet över Samarien i det här läget. Så 5 plus 1 blir alltså 6 stycken män som den här kvinnan har haft. Och 6 är för er som kan er numerologi i Bibeln ett nummer för människan eller för det ofullkomliga. Det som ligger strax under 7 som är det gudomliga talet. Så när Jesus kliver in här och så blir han i någon mening kvinnans sjunde man. Han fullkomnar kvinnans liv. Han fullkomnar Samariens liv på något sätt. Och i det fullkomnandet så dras kvinnan in i den här dansen i treenigheten. Och en längtan hos henne föds att hela hennes väsen föds att faktiskt ta del av det här. Man märker hur det börjar bubbla igen, den här längtan att ge mig av det här. Ge mig av det här vattnet som gör att jag aldrig törstar. Vi läser vidare. Kvinnan sa, Herre, jag ser att du är en profet. Våra fäder har tillbett Gud på det här berget, precis som vi pratade om. Men ni säger att platsen där man ska tillbe honom finns i Jerusalem. Jesus svarade, tro mig kvinna, den tid kommer då det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber det som ni inte känner till, vi tillber det vi känner till, eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja den är redan här, då alla sanna Guds tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Ty så vill fadern att man ska tillbe honom. Gud är ande. Och det som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Kvinnan sa det, jag vet att Messias kommer, alltså den smorde. Och när han kommer ska han låta oss veta allt. Jesus sa det till henne, det är jag, den som talar till dig. Här. Nu. Det är jag. Ansikte mot ansikte med Gud själv. Här inleder Jesus och kvinnan den här diskussionen kring tillbedjan. Var ska man tillbe? Jerusalem, på det här heliga berget med det svåra namnet. Och då säger Jesus, ja, det kommer en tid. Ja, den är redan här, nu. Då vi ska tillbe ande och sanning. Och utgångspunkten i tillbedjan det är att vi inser att Jesus uppenbarar det är att vi Jesus måste uppenbara Gud för att vår tillbedjan ska kunna födas. Matt Redman uttrycker det i en sång som heter Seeing You så uttrycker han det så här att our heart responds to your revelation. Alltså våra hjärtan svarar på din uppenbarelse. Så utan Jesus, utan hans uppenbarelse så kan inte tillbedjan födas. Utan Jesus kan inte vi törsta efter honom. Det börjar alltid med Jesus. Alltid med Jesus. Men hur är ju frågan. hur ska vi tillbe Gud när vi har våra supereffektiva liv? Eller i alla fall, jag försöker ha mitt supereffektiva liv. Kanske någon mer som tänker så. Där vi valt distans som vår enda chans. Hur orkar vi välja närhet? Hur vågar vi välja närhet? Jag tror vi kan hitta vägledning i det här centrala orden ande och sanning. I bergspredikan. I Matteus 5 så har vi de kända saligprisningarna. Vi ska läsa dem. Saliga är de som är fattiga anden. Dem tillhör himmelriket. Saliga är de som sörjer. De ska bli tröstade. Saliga är de ödmjuka. De ska ärva landet. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten. De ska bli mättade. Saliga är de barmhärtiga. De ska möta barmhärtighet. Saliga de renhjärtade. De ska se Gud. Saliga de som håller fred. De ska kallas Guds söner. Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull. Dem tillhör himmelriket. Punkt för punkt så startar Jesus den här trotsiga motkulturen. Mot det som gör det så svårt att leva i vår värld. Det öppnas en utväg ur karriärshets, utvecklingsplaner, utvärderingar, flexibilitet och alla de här sakerna som på något vis är såna här bra, positiva ord som vi värderar högt i samhället i stort. Och det är den här utvägen vi behöver ta för att nå vattnet. Precis som rötterna söker sig djupare neråt så behöver vi låta bli att sminka bort sprickorna och blotta våra inren för varandra. Först då tror jag att distansen krymper och vi vågar närma oss varandra. Först då kan vi närma oss de bud som säger hur vi ska leva i resten av bergspredikan. Där Jesus radar upp rätt så, han skärper lagen som vi brukar beskriva det som. Men det är först när vi säger att vi kan inte själva. Vi behöver dig Gud, vi behöver varandra. Först då kan vi leva det som är det sant mänskliga. Livet med Jesus, det är ett liv där vi ständigt är beroende av anden. För att kunna leva som sant mänskliga, som sagt. Men jag har ju inte svarat på hur fortfarande. Och min erfarenhet är att det behövs ett trotsigt motstånd. För att inte dras in i hetsen, i stressen, i pressen från allt det här som det är att som läggs utifrån på att hur det är att vara människa. Det krävs aktiva val. Och frågan är, vilka val behöver du göra? Det skulle kunna vara att varje morgon göra korstecknet. Be sin morgonbön och säga, jag behöver dig. Saliga är de som är fattiga i anden. Att faktiskt stanna upp inför nyheterna om flyktingströmmarna. Och sörja över liv. Över lidande. Saliga är de som sörjer. Att be om hjälp. Att inte säga jag kan själv. Saliga är de ödmjuka. Att säga ifrån i fikarummet eller i någon annat sammanhang när någon behandlas orättvist. Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Att stanna upp för tiggaren och ge av sin tid och kanske sina pengar. Saliga är de barmhärtiga. Att varje kväll göra en reflektion över dagen. Tacka Gud och be om förlåtelse. Saliga är de renhjärtade. Att vara mån och att faktiskt be om förlåtelse när man har sårat någon eller när man har på något vis hamnat i någon situation. Saliga är de som håller fred. Att dela med sig av sin tro och faktiskt ibland våga tycka annorlunda kanske är det som är vårt sätt att bli förföljda i någon mening. Saliga det som förföljs. Att tillbe ande och sanning är alltså att leva sitt liv i riktning mot källan med vatten som gör att vi aldrig törstar. Och det innebär då i sin tur att andens kraft göra aktiva val, aktiva trotsiga val mot många av den här världens principer. Vi läser den sista delen av texten. I detsamma kom lärjungarna. De blev förvånade över att han talade med en kvinna. Men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lät sin vattenkruka stå och gick bort till staden och sa det till folket där. Kom så får ni se en man som har sagt mig allt som jag har gjort. Kan han vara Messias? Kan han vara Messias? Kan den Jesus, den Gud som vi tillber och tror på verkligen vara den som ska rädda den här världen, vår värld? Och jag tror att det här är den här knäckfrågan som vi kanske behöver stanna upp inför varje dag. Kan han vara Messias? För om det är så, vad innebär det då i våra liv? För vi kommer med all säkerhet ledas bort från stigen. Och hitta andra saker och tillbe i någon mening. Vi kommer att lockas av att faktiskt effektivisera, att ta distansen och stänga av lite av känslor och tankar kring saker och ting. Och jag tror att vi måste utsätta oss för mötesplatser mellan oss och Gud. För att törsten efter Gud ska födas. Ni kommer ihåg, Gud först. Han måste uppenbara för oss. Och det här är någonting som måste ske hela tiden. För att vår tillbedjan ska kunna födas. Och för att våra rötter ska kunna växa djupare. Gudstjänsten är en sån mötesplats. Husförsamlingen är en annan. Den dagliga bönen eller samtal med vänner kan vara en tredje. Men var är den här låga platsen? Alltså den där platsen där vi får släppa våra krav på oss själva. Våra höga hästar, våra sminkade sprickor där vi kan verkligen säga som det är. Var finns de platserna för er? För alla de här försöken att hitta sig själv och bli hel och bli lite effektiviserad och sådär. Jag brukar få kommentaren av den här terapeuten som jag träffar att ja, för att så fort vi kommer på någonting så här, ja men det där var bra, tänker jag, säger jag så här, ja det där var bra, det ska jag tänka på, det ska jag jobba på. Ja, du är snabb på att liksom försöka förändra och effektivisera och hitta liksom sådär. Men kanske att istället låta den här processen mot riktningen bli det som är centralt och inte det här att självförbättringsprojektet. Så jag har långt kvar. Men det är först när vi möter Gud ansikte mot ansikte. Genom Jesus som våra liv vävs ihop till den här helheten. Och världen uppfattas på ett annat sätt. Utifrån ett annat rikes principer. Jag ska avslutningsvis läsa en dikt här av Elin Niklasson som skrev i samband med en predikoserie kring första Korintsebrevet, skrev ett antal dikter utifrån de texter som predikades. Så vi avslutar med den innan vi ska fira nattvård. Hur vi med en sådan lätthet följer de vida vägar som för oss allt längre bort från stigen. Den som leder mot ditt hjärtas bultande tanke. Hur vi med samma lätthet kastar ditt ok och ditt kors för att rusa mot människovärldens såphala höjder. Där klä oss i vitt för att inte vara som de andra där nere. Av vem har vi lärt oss? Vårt begär att vara högre. När valde vi våra bilder? Våra inre regenter? När blev vi så olyckligt ovetande om deras ögons tryck mot bröstet? Hur länge ska vi springa i strömmar ifrån varandras innersta? Längtan eller kramp? Hur långt ifrån dig? Hur långt ifrån varandra? Ända sedan du valde oss har du tålmodigt manat oss ned från de stegar och höjder där vi klättrat. Så låter du oss falla igen och igen mot botten av den låga platsen. Amen.